Ja, vi ska ta och börja med här och titta på att Gud, han har olika mönster i sitt ord. Han låter tiden förflytta sig runt så att vi ska känna igen olika mönster. Och vi kan ta och läsa till exempel här i första Korinthierbrevet 10. Där har han Israel som mönster här. Och vi läser från kapitel 10 och vers 11. Ska vi se dem. Det som hände dem tjänar som exempel och skrevs ner för att varna oss som har världens slut in på oss. Och det måste vi väl erkänna nu med allt som händer, att vi tror att världens slut närmar sig med hast. Sen ska vi gå till predikaren också då. Predikaren. Efter ordspråksboken kommer predikaren och det läser vi i första kapitlet och vers 9 och 10. Det står så här. Det som har blivit gjort kommer att göras igen och det som är hänt kommer att hända igen. Det finns inget nytt under solen. Finns det något nytt om vilket man säger se detta är nytt, så har det funnits i gamla tider som varit före oss. Ja, alltså tiden är rund brukar man säga. Så samma mönster upprepar sig igen. Och nu ska vi ta och titta på ett intressant bibelställe. Hur historien upprepar sig igen. Och vi kan gå till Jesaja-boken och sen slår vi upp kapitel 30. Och det handlar om att Guds folk lämnar honom och går in i världen, alltså Egypten. Och då säger Gud till profeten Jesaja att han ska skriva upp det på en tavla och teckna upp det i en bok. Och så säger han att det ska förvaras till den sista tiden. Den sista tiden, alltid och för evigt. Okej, alltså det som händer här nu att församlingen då skulle gå in i världen. Det skulle skrivas upp som en påminnelse, som ett mönster alltså, för oss som lever i den sista tiden. Och där står att en olycka ska komma. I Jesaja 31 och 2 så står det sen, men också han är vis. Han låter olyckan komma. Han tar inte tillbaka sitt ord. Han reser sig upp mot det ondas hus och mot hjälp från ogärningsmännen. Där står det de laglösa. Så du har alltså ett mönster här som du kan se i Matteus 7. Där ser du de falska profeterna och där ser du de laglösa och sen ser du ett hus uppbyggt på sand. Så hur väl stämmer inte detta? Och vi vet att det huset på sand kommer att rasa ihop som ett korthus. Det kommer en olycka över dem som en flod och regn och allt vad det är. Vi ska ta och titta på när den där olyckan kommer och vad det är för någonting. Jag tror att den här, vi ser nu den här ekonomiska krisen som är på gång nu och sprider sig runt om i hela Europa och hela världen, den skakar om oss. Och jag kan säga det att för några år sedan så upplevde vi tydligt hur Herren sa att ni måste överlåta all ekonomi åt mig nu. Så man förstod då redan att det skulle hända något. Och det jag har fått till mig nu som jag vill tala om i det här bibelstudiet när vi har sett de här mönstren, det var att Herren visade att Joels bok handlar om att samma mönster kommer att upprepas igen. Och då kan du se här i Joels bok, vad ska vi ta och börja med? Jo, vi tar Joel 1. Där ska han också skriva upp detta till ett kommande släkte, står det där. Och det är väl antagligen det sista släktet igen. Vad som hände här kommer att hända igen med andra ord. Och om du läser kapitel 1 i Joels bok så får du där se en total ekonomisk kollaps. Ett helt samhälle som i stort sett rasar samman. Vilken olycka. Fruktansvärt. Men vi ser samma mönster hända idag. Vi ser samma mönster hända idag. Och den som inte har överlåtit sitt hjärta och sitt liv till Herren och byggt på klippan, det huset kommer att ramla ihop alltså. Vi kommer inte att klara det. Och det var väl, vi skulle ut och evangelisera för ett par år sedan. Och då drömde jag en märklig dröm. Och jag tänker på att det var sommar snart. Så jag undrar vad som ska ske den här sommaren. Med allt nu som händer. Vi var uppe i Bohuslän där vi arbetade. Och vi sov över oss ett par vänner där som är evangelister uppe i Bohuslän. Och jag drömde att jag gick ut ifrån deras hus och det var strålande solsken och kanonväder. Och ja, så bra det kan vara. Blå himmel. Och jag gick runt huset där och det var en fridsam atmosfär. Och när jag hade gått runt huset ett varv så ser jag i ögonvrån hur en maskerad tjuv kommer och springer från gräset allt vad han orkar och försöker att springa in genom dörren som står öppen till det här huset. Och jag fick fart. Jag springer före tjuven, slår igen dörren och låser om låskolven. Och bara 2-3 sekunder efteråt så var tjuven på dörren och försökte att öppna, men då var det ju låst då. Och det här är ju ett profetiskt budskap i. Och vi ska ta och gå till Joelsbokens första kapitel också där. Vi har ju hört talas om att Herrens dag ska komma som en tjuv. Och många tror att det handlar om ett uppryckande där av församlingen och så vidare. Som ska resten här vara kvar, men det tror inte jag. Utan den drömmen jag hade tror jag är ett profetiskt budskap om just den ekonomiska fullständiga kollaps som hela samhället kommer att drabbas av. Men Herren ska ju då ta hand om de sina. För om du läser här i Joel 1 och vers 15 så står det så här. Ve oss vilken dag, alltså en dag, en tidsperiod när Herren då griper in. Ty Herrens dag är nära. Som förödelse från den allsmäktige kommer den. Och så står det, har inte vårt levebröd tagits bort ifrån våra ögon och så vidare. Det hebreiska ordet för förödelse som står där, det betyder ju inte bara förödelse, utan det kan också betyda rövare. Alltså roten till det ordet där kan betyda rövare. Och vad är rövare då? Jo, det är ju en tjuv, eller hur? Så att tjuven jag drömde om som försökte komma in i huset, han är alltså en bild på den totala ekonomiska katastrofen som är på väg, tror jag i alla fall. Och vi ska titta på den här katastrofen, för det står om den. Om vi tar och läser, alltså det betyder både tjuven och katastrofen. Och vi läser i första Thessalonikerbrevet här då. Så ska ni få se hur det bekräftar varandra. För Guds ord är ju just sanslöst med det där. När vi inte förstår något så är det ofta i grundtextens ord förklarat. Så vi läser här då. Så ska ni få se hur väl det här stämmer. Och det handlar om Jesu tillkommelse då. Men katastrofen kommer före. Det vill jag att du ska lägga märke till. Och det ser du ordningen i Bibeln också. Tjuven kommer alltså först. Katastrofen kommer först. Så läser vi i första Thessalonikerbrevet 4. Då ska vi lägga märke till när vi läser att kapitel 5 inte skiljer så att säga budskapet åt, utan det fortsätter då. Vi säger er detta. Ett ord från Herren som ett ord från Herren. Vi som lever och är kvar till Herrens ankomst skall inte alls komma före de insomnade. Ty när en befallning ljuder, en överängelsk röst och en Guds basun, då ska Herren själv stiga ner från himlen Och först ska de som dött i Kristus Jesus uppstå. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren. Trösta nu varandra med dessa ord. Nu vill jag förklara en sak för er. Där det står, vi som lever och är kvar. På grekiska där står det, de som överlever katastrofen. Alltså det med andra ord som har bevarat sitt andliga liv när tjuven kommer. De skall tillsammans med Herren, alltså med de döda som uppstår, ryckas upp tillsammans och möta Herren. Det blir skillnad där, men ser ni att det stämmer exakt med Guds ord? Och då fortsätter vi nu i kapitel 5 som inte så att säga bryter någonting i mönster, utan det fortsätter bara att förklara. Så ska du få se att tjuven är katastrofen, och katastrofen är en fullständig total ekonomisk kollaps. Och ni vet ju att roten till det onda är kärleken till pengar. Så den var inte undra på att Gud sa att ni måste överlåta all ekonomi till mig. Nu läser vi här. Kapitel 5, alltså första Thessalonikerbrevets femte kapitel och vers 1. Om tider och stunder härför, alltså när Jesus själv personligen ska stiga ner, är det inte lönt att skriva till er om, och sen kommer det igen, ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. Vad är det som ska komma först? Jo, tjuven och katastrofen, eller avfallet om du så vill. När folk säger fred och trygghet, då drabbas de av undergången eller katastrofen. Lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som ska föda, och de kommer inte att slippa undan. Men ni bröder lever inte i mörker så att denna dag kan komma över er som en tjuv katastrof. Ni är alla ljusets barn och så vidare. Vi ska inte sova, utan vi ska vara vakna och nyktra. Ja, vad är det som är på väg att hända, kära vänner? Det håller på att komma över oss en katastrof. Och ordet som står där i femte kapitlet nu, och som står det, slipper inte undan. Det ordet är på grekiska ex feugo. Och det betyder ex, det är alltid en att komma igenom någonting. Och det här det beskriver Lukas 21 exakt. Precis samma ord används i Lukas 21. I Lukas 21 så läser vi 21 vers 34 till 36. Men akta er för att berusa er och dricka er fulla och låta era hjärtan tyngas av det dagliga livets omsorger, så att den dagen, alltså katastrofen, tjuven, plötsligt kommer över er som en snara. Ty den ska komma över alla som bor på jorden. Vaka alltid och be om kraft att ni må kunna undfly allt som ska komma och kunna bestå inför människosonen. Ja, på grekiska här står det räknas värdiga och kunna undfly. Där står det samma ord ex feugo. Och ni vet att i uppenbarelseboken så står det talas om församlingen Philadelphia. De fick löftet att kunna komma igenom, att få nycklarna och öppna dörrar, att komma igenom den prövningen. Som kommer. Så vi ser alltså här att Lukas 21, första Thessalonikerbrevet 4 och 5 bekräftar Joel 1. där det står att en stor katastrof kommer över. Och vi går tillbaka igen till den här Joels boken. Och ytterligare så ska jag nu bekräfta. Om du går in på våran hemsida nu och läser om drömmen om tåget, tror jag ligger tågkatastrofen, om man har lagt ut den där. Så är det också precis enligt mönstret. Vi läser Joels boken 2 och 32. Joel 2 och 32. Så ska ni få se något spännande här. Ho, där står det i 31 först att Herrens dag kommer, den stora och fruktansvärda. Och jag sa förut att dag betyder tidsperiod, jom på hebreiska. Det är alltid tidsperiod, behöver inte alls vara 24 timmar. Och då står det då i 32, och det ska ske när då, att när katastrofen kommer alltså. När Herrens dag kommer. Att var och en som åkallar Herrens namn, han ska bli frälst. Ty på Sions berg och i Jerusalem ska finnas en räddad skara, så som Herren har sagt, bland kvarlevan som Herren kallar. Det hebreiska ordet där för kvarleva är exakt samma ord som används i första Thessalonikerbrevets fjärde och femte kapitel. Det betyder den som överlever en katastrof, alltså den som behåller tron. Och jag sa förut att vi ser katastrofen närma oss, vi har drömt om den. Och det finns fler som har fått samma sak. Vi vet att Wilkerson har varnat för en kommande katastrof som kommer att påverka alla. Och det står i Guds ord att Gud ska ha väktare på Sion. Och jag hoppas att jag ska kunna tala ut detta nu, så du ser i Guds eget heliga ord vad som är på gång och ske. Jag tycker det är ganska tydligt. Och sen går vi då in i den perioden här som handlar om denna katastrof, och det är ju uppenbarelseboken. Vi ser ju dagligen hur denna bok uppfylls. Uppenbarelseboken 7 till exempel. Det ska alltså komma en kort tid här där Gud liksom, ja, han dömer. Och där står det att vilka är det som har kommit ut ur den stora nöden här, står det. Där står det X igenom den stora nöden. Det är de som har tvättat sina kläder i lammets blod. Det är de som följer lammet vart den går då. Och du ser dem i uppenbarelseboken 14:1-5 också. Här ser du lammet står på Sion med de 144 000. Och Sion, det var ju de som klarade av att bevara sina liv och sin tro genom den katastrofen som kommer. Och jag sa förut att Gud ska ha väktare på Sion. Och det är de som lever i ljuset som ska kunna se. Det här är ju ingenting som ska komma över oss som lever i ljuset. Alltså. Det här ska vi se, var och en som lever i ljuset. Vi går till första Thessalonikerbrevet 5 igen. Där står det att men ni bröder lever inte i mörker så att den här dagen, katastrofen alltså, kan överraska er som en tjuv. Nej, men det gör det tydligen för en del, för det är väldigt tyst om det här i församlingarna, eller hur? Det är väldigt tyst. Så Gud vill alltså att församlingen ska vara en profetisk församling enligt Guds ord. Att stå och lysa. Och inte bara alltså vinna människor för Gud, det ska vi givetvis göra. Men vi ska också ha en profetisk skärpa över tiden vi lever i. Och vi ska kunna berätta för människor när det här fullständiga kaoset kommer, vad det är som händer. För de människorna i världen, de har ingen aning om detta. Och kanske vi får se en jättestor skörd. Det stod ju det att var och en som åkallar Herrens namn, han ska bli frälst. Och jag vet, jag har fått löfte om att min släkt ska bli frälst. Och du har säkert vänner och bekanta som du lever i. Eller ber för. Men det kommer detta, för Guds ord är oryggligt alltså. Katastrofen är på väg. Och vi kommer alla känna en fruktan den här dagen när det här kommer. Vi kommer att bli rädda. Och då vill det till att vi har följt korset. Det vill till att vi har den heliga andes ledning över våra liv då. Och vi går tillbaka igen till Joel 3, så ska vi se något annat spännande där som står på grundtextens ord där. I Joel 3, han är svår att hitta den här lilla Joel, men där han är så sliten i min så han sticker ut lite. Joel 3 och vers, Joel 3 och vers 16. Och det är intressant det här, för där står det att Herren ryter från Sion. Och ifrån Jerusalem skänker han sin röst. Gud ryter från Sion. Och från Jerusalem skänker han sin röst. Det låter väl nästan som en motsägelsegrej, va? Men om du tittar så står det när då. Jo, när. Det står inte så att. Det står bara i hebreiskan. När himlen och jorden bävar. När det är då? Ja, när den ekonomiska, eller innan den ekonomiska katastrofen kommer, så ska Gud varna sitt folk. Och just de där orden ryter och talar, det kan du se i Amos 3. Det används nästan exakt samma ord. Ska vi gå till Amos? Jag tror då får vi nog backa en aning där, va? Ska vi se. Amos. Nej, det är nästa profet vi kommer till. Nästa profet, Amos 3 går vi till då. Och så läser vi Amos 3, vers 7, 8. Ja, vi kan ta vers 6, 7, 8 då. Då står det så här. Stöter man i basun i en stad utan att folket blir förskräckt? Händer en olycka i en stad utan att Herren har vållat den? Ty Herren gör ingenting utan att ha uppenbarat sin hemlighet för sina tjänare, profeterna. När lejonet ryter, vem ska då inte frukta? När Herren talar, vem ska då inte profetera? Och det här innebär, kära vänner, att Gud kommer att ha väktare. Väktare som talar om vilken tid vi lever i, vad klockan är slagen. Och vi kan se det här mönstret kort. Det ska komma alltså en kort tidsperiod som även kallas Herrens dag. Och på vår hemsida har vi tagit upp det här. Att dag är en tidsperiod mellan två punkter. Och vi kan se det här igen. Alltså om du går till Uppenbarelseboken 1. När du vet vad Herrens dag är. Alltså att Herrens dag är den tjuv eller katastrof som är på väg att komma. Då ska du få se här vad Uppenbarelseboken egentligen handlar om. Jo, vad är det Johannes? Vad är det handlar om? Jo, det är han får en uppenbarelse av Gud om en händelse som kommer att avsluta denna tidsåldern. Och som kommer att ske mycket snabbt, men som är avkortad, står det här. Och det är ju precis vad Jesaja 30, som vi sa förut, det här förebilden då. Det är precis den tidsperioden vi talar om här. Och du kan se den i Matteus 24 och 22 också. Där dyker han upp igen, Matteus 24 och 22. Tar ett tag här och slår upp. Matteus 24 och 22 ska vi läsa här. Och om den tiden inte förkortades skulle ingen människa bli frälst, men för de utvalda skull kommer tiden att förkortas. Och då kan jag säga så här, det står i grundtexten att den tiden är förkortad med det på slutet. Den är redan förkortad och den är tidsbestämd till 3,5 år. Så det börjar alltså, vedermödan börjar med en katastrof och håller på 3,5 år ända tills Jesus kommer. Och nu får alltså Johannes här, han får en uppenbarelse, han får se Jesus själv. Och sen så står det i Uppenbarelseboken 1:10. Då får han alltså, då står det så här då här. På Herrens dag kom jag i anden och hörde bakom mig en stark röst lik ljudet av en basun. Och den sa: skriv ner i en bokrulle vad du ser och skicka den till de sju församlingarna, och så vidare och så vidare. Han får alltså, på grekiska här så står det att han kom till Herrens dag. Och han fick bakom sig se, eller höra, en basun. Han kom alltså i anden. Och han fick se precis när denna katastrof skulle drabba församlingarna. Och så skriver han då till alla församlingarna här: Herrens dag skulle komma som en tjuv, men vilka var beredda? Ja, det kan vi fråga oss idag. Sa inte Herren att han skulle komma på en stund ni inte väntar det? Och i sådana fall tror jag nästan det är nu, för det är inte många som talar om Jesus och Jesu tillkommelse idag. Ekonomin är på väg, katastrofen kommer. Och du kan se katastrofen närmar sig, för du ser att i Uppenbarelseboken 13 så ser vi ett religiöst system. Kom ihåg nu att Uppenbarelseboken kan du aldrig läsa i ordning, det finns inte en chans. Men du kan se att i Uppenbarelseboken 13 det finns ett ekonomiskt system som byggs upp. Det finns ett religiöst och politiskt och ekonomiskt system som byggs upp. Och vad är det nu som darrar över hela jorden? Jo, det är religion, det är politik och det är ekonomi. Så att det här är ingen hemlighet. Det kommer. Och vi vet att sprider sig den här ekonomiska turbulensen till England och Spanien och några länder till, då är det kört. Då måste man alltså införa någon slags ny ekonomi, och det är den ekonomin här som det står talas om här då. Ja, det var det. Nu tycker jag vi går tillbaka igen till Joel 2 då, för att vi ska få lite ordning här. Och Joel 2 sa vi, det var ett mönster. Joel 2, 30, 31 igen då. Joel 2, och sen går vi till 30 och 31. Vi läste ju 31. Ja, 30 och 31, ja. Ja. Och då står det talas om tecken. Och vi läste ju förut i Joel 2 och 3 och 16 att Herren ryter från Jerusalem när himlen och jorden bävar. Och här står det från vers 2 och 30: och jag ska låta tecken synas på himlen och på jorden. Då kan du fråga dig, vad är det för tecken? Jo, tecken här innebär alltså attesterande tecken på att katastrofen kommer, eller på att Herrens dag kommer. Så att vi ska kunna göra oss beredda, annars finns det ju ingen anledning att Gud ger några tecken överhuvudtaget. Och då har vi ju detta med blod, eld och rökpelare. Jag vill bara ta er med till vad som hände då 27 november 07. När man hade en stor fredskonferens i Annapolis i Amerika, när man skulle dela landet Israel. Och man höll på och kört denna fredskarta, eller vad heter det, plan för fred nu. Och då hände det något förundligt. Ett av de största tecknen som någon gång har visat sig på himlen dyker upp. En komet som hette eller heter Holms 17P exploderade i ett enda stort gasmoln och ökade i volym 1 miljon gånger. Det var det största undret man har sett någonsin, säger astronomerna. Det var väl häftigt, va? Och just sådana tecken ska synas på himlen. Väldiga tecken. Samtidigt så var de största skogsbränderna kanske som någonsin har brunnit i Kalifornien, när de syndes från satelliter upp från himlen. Väldiga bränder ut över havet. Och det märkliga var på satellitbilderna, så var alltså havet eller där nere, det var som blod. Det var alldeles rött. Det var en märklig syn. Blod, eld och rökpelare här då. Och så står det något märkligt här. Solen ska vändas i mörker och månen i blod förrän Herrens dag kommer. den stora och fruktansvärda. Ni som har varit med nu vet att 2008 så började den här Mark Bildt, är ni med på vad hans solförmörkelser som han har sett inträffar i månaden Av, den första Av. Och Av är ju månaden för omvändelse och sorg då templet senare förstördes den 9 Av. Och nu kommer det alltså 3 stycken solförmörkelser på exakt samma judiska datum i den här månaden Av. Och den första som inträffade exakt samma dag så börjar ju då den här ekonomiska krisen. Och vi närmar oss nu den tredje i raden av tecken i solen då. Jag tror det är den 12 juli. Detta ska ske då att solen blir kommer en total solförmörkelse så solen blir svart så att säga, va. Man täcks helt och hållet. Den 12 juli då. Det är ju deras stora fastedag och omvändelsedag då. Och frågan är ju om det, denna gång är tecknet på den kommande totala katastrofen som ska bryta fram då. Och de tecken vi har sett nu med rök och det är ju vulkanen. Har ni sett vilka fruktansvärda rökmängder? Och inte nog med det. Du ser också oljeutsläpp som man har tänt eld på utanför Kalifornien är det va? Där det brinner utanför gulfen där i New Orleans. Där är väldiga bränder för man har tänt eld på det. Och inte nog med det. Förra veckan så exploderade ett raffinaderi i Texas och släppte ut väldiga rökmängder också. Så att det vi ser nu det är tidstecken för den kommande katastrofen. Nu går vi till Joel 3 igen. För vi ska läsa något intressant där. Joel 3 igen förresten i början. Där ser ni att de ska dela Israel. Och de håller på. Det ska vara tidstecken. Men vi ser också att skörden är mogen. Och om du läser liknelsen i Matteus 13 så ser du att en avskiljning av ogräs och vete kommer att ske i ändens tid. Och jag tror att det är precis den tiden vi talar om nu. De som inte har det sanna Kristuslivet här på insidan, de kommer inte att välja att följa Jesus. Men det kommer de som har det sanna Kristuslivet på insidan. De kommer att följa lammet vart det än går. Och det jag har sett här profetiskt då, det är att Herrens dag börjar med en total ekonomisk kollaps. Där det blir en skiljelinje mellan de som följer och älskar Jesus och de som inte gör det. För låt oss titta på samma mönster här då igen. Där står att skaror på skaror i domens dal, ty Herrens dag är nära. I domens dal. När då, jo, solen för och månen förmörkas och stjärnorna mister sitt sken. Om du slår upp domens dal på hebreiska så ska du finna något väldigt intressant. Samtidigt som solen och månen förmörkas. Så ser du att domens dal betyder Valley of Decision. Alltså dalen där du får välja sida. Det innebär också och betyder en djup depression. Och en tröskningsplats. Och ett skörderedskap. Och det betyder också kastskoveln. Alltså den som skiljer agnar från vetet. Och det betyder även ett beslut vi handlar på. Och är det inte intressant att när det händer, den ekonomiska kollapsen, så kommer ett annat system. Och det kan du läsa om i Uppenbarelseboken 13. Och det systemet står att det ska råda i 42 månader. Och det är alltså exakt 3,5 år. Nu vill jag bara ta en parentes här. När Johannes döparen kliver fram och predikar, och senare då, ja, han döper ju Jesus. Hur många år är det kvar på Jesu liv när han inträder sin tjänst tills Jesu liv slutar på Golgata kors? Jo, det är alltså 3,5 år. Och det är ju märkligt om du slår upp Lukas 13. Jag vet inte vad det här betyder, men jag tror i alla fall att det är ett profetiskt budskap till oss. För där används detta, de här orden just, som en litet tecken till oss att vid 3,5 år kvar så kommer den här domens dal att komma. Och vi slår upp Lukas 3 och vi läser ifrån vers 17. Och då står det talas där om Jesus Kristus. Nej, vi tar vers 16 för sammanhangets skull. Johannes svarade dem allesammans: jag döper er med vatten, men det kommer en som är starkare än jag, och jag är inte ens värd att knyta upp hans sandalremmar. Han ska döpa er i den helige ande och i eld. Han har sin kastskovel. Nu kom det. Kastskoveln. Det betyder just the valley of decision, eller domens dal, i handen för att noga rensa sin tröskloge och samla in vetet i sin loge. Men agnarna ska han bränna upp i eld som aldrig släcks. Innebär det att när det är 3,5 år kvar kommer ett system som kommer att råda i 3,5 år, som ska sätta ett märke på dem som vill följa det systemet, samtidigt som vi som vill följa lammet får hans märke på vår panna? Ja, det tror jag. Det, om du går till Joel 3:14 här igen då. Det står att på grundtextens ord där så står det att månen och solen skall mörkna av aska. Det är väl intressant när du har dagens händelser där. 3:14, solen och månen förmörkas. Om du går till roten till det ordet mörkna där, förmörkas, så handlar det om av aska, som av aska. Det kan man ju undra vad det betyder. Det måste ju vara något som flyger i luften, eller hur? Och då kanske vi förstår vad Paulus menar om vi går till Romarbrevet 2. Jag kan nämligen se att det blir en skillnad här på människor. Det blir skillnad på dem som följer Jesus. De kommer att uppleva en kraft och härlighet och frid. Men de som inte gör det kommer att uppleva en stor nöd. Vi läser i Romarbrevet 2. Och vi kommer att förstå att det handlar om exakt samma tid. För Paulus evangelium hämtar han ju ur det gamla testamentet. Ska vi se här då. Han ska ge var och en efter hans gärningar evigt liv åt dem som uthålligt gör det goda och söker härlighet, ära och odödlighet. Men vrede och dom åt dem som söker sitt eget och inte lyder sanningen. Ja, vi vet hur det gick med dem som inte lyder sanningen i andra Thessalonikerbrevet 2. Det står att de ska prisges där. Nöd och ångest är väl depression. Nersjunkning alltså. I denna dal som heter domens dal. Ska komma över var och en som gör det onda. Främst över juden, men även över greken. Men härlighet, ära och frid ska komma över var och en som gör det goda. Främst över juden, men även över greken. Till Gud är inte partisk. Alla som har syndat utan lagen kommer att bli förtappade utan lagen. Och alla som har syndat under lagen kommer att fördömas av lagen. Det är inte lagens hörare som blir rättfärdiga inför Gud, utan lagens görare ska förklaras rättfärdiga. Ty när hedningarna som saknar lagen om naturen gör vad lagen befaller, då är de sin egen lag, fast de inte har lagen. Det visar att det som lagen kräver är skrivet i deras hjärtan. Om det vittnar också deras samveten. Och när det är tillsammans deras tankar som anklagar eller försvarar dem, det ska visa sig på den dag då Gud dömer det som är fördolt hos människorna. Allt enligt det evangelium jag predikar på Jesu Kristi uppdrag. Om vi nu går till den sista boken i Gamla testamentet som heter Malaki, så läser vi från kapitel 3. Och vi läser från vers 13 till och med 18. Ni har talat hårda ord mot mig, säger Herren. Men ni säger, vad har vi talat mot dig? Ni har sagt, det är meningslöst att tjäna Herren. Vad vinner vi på att hålla hans bud och gå sörjande inför Herren Sebaot? Nej, nu prisar vi de högmodiga lyckliga. De som handlar ogudaktigt uppmuntras. De sätter Gud på prov, men de slipper undan ändå. Så där är livsfarligt att tänka. Men då talade de som fruktar Herren med varandra. Och Herren gav akt och lyssnade. En minnesbok blev skriven inför hans ansikte. För dem som fruktar Herren och ärar hans namn. Det ska vara mina, säger Herren Sebaot, på den dag då jag utför mitt verk. Jag ska visa medömkan med dem som en man visar medömkan med sin son som tjänar honom. Då ska ni få se skillnaden mellan den rättfärdige och den ogudaktige. Mellan den som tjänar Gud och den som inte tjänar honom. När skulle skillnaden bli? Jo, det blir den dagen då denna katastrof kommer. Det är dags att leva i ljuset, kära vänner. Det är dags att komma till Gud och slita upp allt vad vi har inom oss och öppna oss så vi blir helt sanna inför honom. Det går inte längre att ha några fördolda ambitioner och klättra på den karismatiska framgångsstegen. För Gud, han känner våra hjärtan. Och jag tror att vi kommer få ytterligare tecken. Och jag tycker det är intressant att läsa här i Malaki att då talade de som fruktar Herren med varandra. Det har ökat besöken på de här profetiska sidorna på nätet ganska kraftigt den sista tiden. Och mejl har kommit och samtal i telefon har man haft. Och det står precis så att då har de som fruktar Herren talat med varandra. Det är på väg att bli en skiljelinje, kära vänner, rakt genom hela kristenheten. Mot de som följer lammet vart det än går. Och de som förändrar Herrens eviga evangelium. Men snart så kommer också en djup depression. Vi har fått det här, både Elvor och jag, både i drömmar och syner, tillräckligt för att säga er att den här dagen är mycket, mycket nära. Jag tror också att vi kommer att bli ganska skraja var och en av oss. Men den som har följt lammet har ingenting att frukta. För Gud kommer att ta hand om oss och han kommer att leda oss och ge oss mat. Han kommer att vara med dig och mig varenda dag till tidens slut. Och till slut så vill jag bara läsa för dig Matteus 28 här. Det står här om att vi ska gå ut i hela världen och göra lärjungar. Det finns faktiskt ett villkor med det. Står så här. Matteus 28, vers 18 till och med 20 då. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa: jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut, utifrån världen alltså, och gör alla folk till lärjungar. Det är skillnaden mellan lärjungar och proselyter. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn, alltså i lära och liv, och lär dem hålla allt vad jag har befallt er. Och så kommer det villkoret: och se, då är jag med er alla dagar in till tidens slut. Och i den här djupa depressionen som kallas för domens dal i Joels bok, där kommer det vara mycket skrik och rop på hjälp. Och då har Herren sagt åt oss: ni får inte dra upp människor förrän jag säger till. Hör du det? Det kommer att komma en fruktansvärd katastrof. Det kommer också att finnas människor som vinner andra människor mitt inne i denna djupa katastrof. Och det kommer en skörd. Och det är vetet som samlas in i Herrens lada. Gud välsigna er. Och glöm inte nu vad jag har sagt. Titta gärna på Mark Bilds som vi har på hemsidan där om tidens tecken. Titta på den tredje i raden av solförmörkelser. Titta gärna på månförmörkelser också där, som kommer också att inträffa 2014-2015. Kan det vara så att solen här inleder Herrens dag med katastrofen den 12 juli och månen, som är den sista delen av de här tidstecknena, är en bild på när Jesus Kristus kommer tillbaka från skyn? Ja, vi kan inte veta, men vi kan bara, ja, vi kan tro, kan vi, att vi lever i de här tiderna. För den som lever i ljuset, han ska förstå av tidens tecken när det är dags. Gud välsigna er nu och ha det så bra tills nästa budskap kommer. I Jesu namn. Amen.